When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Skärtsligt välkomna!
Hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Micke Lambi och Camilo Martinez.
Hej.
Hej. Hur är läget idag?
Börjar du, Camilo?
Nej, men med mig är det bra. Jag har lite mindre jobbet just nu så jag har kunnat fokusera lite på den här flytten som kommer. Så jag och min kille har börjat fixa lite hemma inför. Vi till exempel rivit ner kakel på en vägg som måste återställas eftersom man bor i en hyresrätt. Mm. Och då får man inte kakla på en vägg. Och när jag gjorde det för 10 år sedan så var det så här, men gud vad snyggt att kakla här. Fy fan alltså, vad jag säger till alla lyssnare, kakla inte en vägg om du inte liksom kan tänka dig att plocka ner den sen om du måste, för det är hemskt. Mm. Fy fan alltså. Jag tänkte så här, men ganska lätt att bara hacka ner de här kakelplattorna. Ja. Men den här liksom, vad heter det, fogkakelmassan eller vad det heter, ja, bruket, det sitter ju som betong. Så vi har ju fått skrapa bort hela den här väggen. Det är en ganska liten vägg, 2 gånger 2 meter ungefär. Jag har jobbat 2 dagar med det här. Och nu har vi bredspacklat en gång och nu måste vi bredspackla igen. Sen ska det grundmålas och sen ska det målas.
Så bara... nu är lägenheten 5 kvadrat mindre efter ni har
bara den där väggen. Bara för att jag ville kakla en vägg. Alltså. Så att det är inte att rekommendera. Men det, så vi är igång nu, det känns jättekul.
Men också, alltså det var väl ändå värt? Alltså sådär, ni har ändå levt med den där
ämnet
som ni ville ha.
Nej, men absolut. Men det är fan inte, det var mycket svårare än vad jag trodde. Och jag beundrar verkligen byggarbetare, för det här gör ju de hela tiden. Och de är ju såklart mycket effektivare, men det är fan...
Tror på dig själv.
Det är ett tufft jobb, det är dammigt i hela lägenheten också.
Typiskt.
Mm.
Hur mår du då? Eller hur är läget?
Inte ja, det är dammigt i min lägenhet också. Nej, men det är bra. Nu är det bra när jag får sitta här med er och få ett glas vin. Fint sällskap.
För du var lite
stressad. Jag har haft en dålig dag, haft lite dåliga dagar, lite stressad. Och
vad är en dålig dag för dig då?
Dålig planering. Och... Nej, men jag, när jag, alltså jag sitter och gör grejer utan resultat. Alltså jag bara gör saker och så ser jag inga tydliga resultat. Mm. Jag måste liksom ha resultat. Jag är van att liksom så här, få applåder efter att jag har gjort någonting bra. Men nu får jag aldrig det längre. Och då är det så här, ja, ni fattar, jag måste peppa mig själv. Liksom.
Jag gick en sån här personlig effektiviseringskurs för ett par veckor sedan. Och då fick jag en sån jävla bra råd ändå. Som var så här, det finns 2 råd som jag tog med mig. Dels var det en grej, det här, du vet, det här man kan sluta en dag och sen så bara, vad har jag gjort idag? Alltså jag har inte gjort någonting. Och då att använda sin kalender, att liksom lägga in så här, typ 15 minuter, stämde av det här med den här kollegan. Så att man för in det, så det även blir...
Alltså i princip i efterhand?
Ja, i efterhand. Så man bara, nu hade jag det här mötet. Så för att liksom synliggöra, dels som liksom en loggbok över det faktiska, liksom, de här interaktionerna, om man då jobbar med många olika kunder och liknande. Men även också för att de skulle känna så här, jag har faktiskt gjort något. Mm. Och sen även så här, allting som du har på en to-do, om inte din to-do syns i din kalender, då har du liksom inte planerat din tid. Alltså, så allting som är på en to-do-lista måste ha sin plats i en kalender.
För jag har ju börjat med en annan grej med kalendern. Det är det att även om jag inte har ett möte med någon annan så lägger jag in möten för mig själv.
Just det.
Alltså att jag planerar in tid, för då kan ingen annan boka in mig på ett möte. Och då blir, får jag liksom en liten notis och så vet jag att nu har jag 2 timmar eller 1 timme bara att jobba för det här. Mm. Det är så bra. För, speciellt för mig då som jobbar i flera olika projekt så blir det väldigt organiserat.
Jag gör likadant. På fredagen lägger jag hela min planering för måndagen. Alltså, det tror man inte om mig, men jag är ju väldigt... jag är väldigt strukturnazist när det kommer till min tid. Men hörru, vi ska ju faktiskt in på det här. Idag har vi tänkt att vi skulle prata om...
Men hur mår du? Du har inte snackat någonting om...
Ja, nej, men jag mår bra. Jag blev jätteväldigt glad nu när ni... Ja, men det vet ni.
När ni frågar hur jag mår.
Jag mår
nämligen.
Nej, men jag blev glad för att när ni kom... Alltså jag har ju då haft hund nu i 3 veckor.
Ja, oh, shit.
Och det går väldigt, väldigt, väldigt bra.
Har det gått 3 veckor?
Har
det gått 3 veckor?
3 veckor har det gått. Och det går väldigt bra. Och sen så, nu har jag liksom lärt mig, när ni kom så började han ju skälla jättemycket. Mm. Och nu blir inte jag så här rädd att han ska äta upp er. Utan jag inser att jag har ju världen så här med sociala hund.
Man är så fin. Han hade, det är första gången han träffade dig, men mig kände han ju typ igen när jag väl. Liksom. Ja. Han kanske kände att jag luktade
gott.
Ja, men
han gillade mig, känner jag.
Ja, gud ja.
Ja. Jag gillar inte honom. Jo, det gör jag. Han var jättefin, jättefin.
Och riktigt så här, typ så här, chipshora. Alltså han ville ju verkligen så här. Ja. Alltså, Thomas, han hade ju liksom som en... Jag känner att jag har väldigt mycket kärlek i kroppen. Han gjorde sig ju till här runt bordet. Han la sig ner och liksom spelade liksom, låtsades vara så här flamsig för att hans näsa skulle komma nära osten. Oj, gud, nej. Oj, jag råkar få en
slick. Ja, det är verkligen som ett barn.
Han har ju lärt sig av dig.
Ja, jag bara, men gud, jag bara ramlade på penis. Oj, oops, det var inte meningen. Men det här lilla snacket om jobb. För vi tänkte att vi ska liksom förhöra varandra om varandras jobb idag. Det blir väl en rolig grej. Vi får se hur långt det tar oss, om det blir kul. Ja. Men låt oss gå direkt in i det, tänker jag.
Mm, ja.
Kul.
Ja, men alltså, vi har ju tänkt så här idag att vi ska fråga ut varann om vad vi jobbar med. Och jag har ju faktiskt bara träffat Camilo 4 gånger typ i mitt liv.
Ungefär 5 kanske.
Ja, 5.
5-6.
Men alltså 4 nyktert.
Ja, det är sånt faktiskt.
Men jag är lite nyfiken på, alltså du är arkitekt.
Mm.
Ja. Och jag jobbar med det hur länge?
Snart 2 år.
Snart 2 år.
Så det är ganska lite egentligen.
Ja. Men varför ville du bli det? Alltså har du alltid drömt om det eller är det liksom?
Nej, utan jag kom in på det ganska sent. Jag är ju 34 år. Och de flesta, eller i och för sig så är det ett yrke som många ofta blir lite senare. Det är ingenting man oftast hoppar in på direkt efter gymnasiet. Vilket är ganska kul. Det var kul för min del för att jag var liksom inte äldst på utbildningen utan det var ganska så här medel att vara 30.
Mm.
Så det är nice. Men jag, direkt efter gymnasiet så hade jag, min plan var aldrig att plugga igen. Jag var verkligen så här, shit, jag vill aldrig mer plugga. Jag vill bara jobba och kanske liksom skapa en karriär på det sättet, vilket många gör. Och jag höll på att göra det själv. Jag kom in på hotell och restaurang och jobbade på 2 jättefina hotell i Stockholm och började liksom, hade massa olika tjänster från liksom frukostservitör där jag kom in för att jag kände någon som var kock där, mammas vän, och sen så började jag jobba i receptionen och sen så började jag jobba som service manager och sen så hade jag tänkt att sluta jobba på hotell, men jag tyckte väldigt mycket om ändå hela den här hotellmiljön. Är ju sjukt speciell, det är ofta väldigt fint, speciellt om man jobbar på 5-stjärniga hotell. Och jag kände liksom redan när jag jobbade på första hotellet, Radisson Blue Strand Hotel som ligger vid Nybrokajen, att jag bara, fan, jag hjälpte ofta till när vi skulle köpa nya möbler. Och våran hotellchef som jag kom väldigt nära, hon var lite som en mentor. Hon var ofta så här, när vi skulle köpa nya, när vi skulle måla, så involverade hon alltid mig. Och det var hon som sa till mig, men Camilo, du borde typ börja plugga på, hon sa ju för sig Beckmans eller Bergs eller någonting kreativt. Mm. Och det var där som min hela tanken började, shit, jag kanske ska göra det. Och typ jag gick på den här Saco-mässan en dag. En dag när jag jobbade kväll i receptionen så åkte jag till Älvsjö innan och så gick jag helt ensam, betalade biljett och gick in på den här universitetsmässan och då var jag kanske 25 eller 24. Och så kom jag till arkitekturmonten och sen så var de så här skitcoola och trevliga och så snackade jag med någon snubbe där och så frågade jag bara, men hur kommer man in om man inte har jättehöga betyg? Och då sa han, nej, men man kan komma in genom ett arbetsprov som heter arkitektprovet som släpps en gång per år. Och sen så bara vart jag helt och bara shit. För jag hade ju inte jag hade medelmåttiga betyg.
Men vad var det för prov då?
Det är ett prov som finns i hela Sverige. Det finns 4 arkitektskolor i Sverige. Det är Lund, Chalmers, KTH och Umeå. Och man kan komma in på tre sätt. Betyg, men då måste man ha liksom bästa betyg. Eller högskoleprov, men då måste man ha nästan max. Eller så kan man komma in på det här arkitektprovet som är ett, en hemuppgift som släpps en gång per år vid årsskiftet. Man gör någonting, skickar in, det är ganska många som skickar in. Och utav dem så väljer de ut ett visst antal som sen får gå två hela dagar och göra prov i en av de arkitekturskolorna som finns.
Men man kan alltså komma in på betyg, ja, fast absolut. Inte vara speciellt bra på liksom...
Nej, det måste man inte. Nej. Sen, vilket också är så att många som kommer in på betyg sen märker att shit, det här kanske inte var min grej. Så många hoppar ju av första åren.
Vad smart att ha de här olika, alltså, olika formerna, för det gör att man kan fånga in dels de som kanske är kreativa galningar, ja, ja, nej, och det, liksom så här.
Helt klart. Det är bra. Det är tre olika urvalsgrupper. Liksom. Det är jättebra tycker jag. För att arkitekter, sen när man väl är arkitekt, finns ju alla möjliga sorter. Så vissa jobbar med bostadspolitik, vissa jobbar med akvisition. Alla är ju inte kreativa, så man behöver liksom inte ha de här som vi som kommer in. Hur som helst så fick jag liksom... Sen så hade jag tänkt att sluta på jobba på hotell och varit headhuntad till ett annat hotell som skulle öppna, Nobis hotell, och var där när de öppnade. Och liksom, det var skitkul, men där... Så träffade jag arkitekterna som hade gjort Nobis Hotel. Claesson, Kovist och Rune. Det är en trio. Jättekända som gör mycket inredning. Och Nobis Hotel är en av de största
berätta vad det är Nobis är för någonting.
Nobis är ett jättefint hotell. Nobisgruppen är en grupp som ägs av det är svenskt ägt utav italienare som har flera hotell. Det är Nobis, det är Miss Clara och Stallmästargården, Nakaji, Skeppsholmen, och de har liksom
har de ett imperium
i Stockholm, ja, i Stockholm och restauranger i Operakällaren och så. Och Nobis är då, de gör liksom, jobbar med väldigt fina svensk contemporary liksom. Och Claesson, Kovist och Rune, de gjorde ju hela hotellet med nästan all inredning, lampor, möbler. Men så när jag jobbade där så hann jag jobbat ett år och varit så här: wow, shit, vilket fint hotell. Jag skulle verkligen vilja jobba med det här, träffade arkitekterna, snackade bara pyttelite, bara men gud, så här bara hur, ja, men nu så frågade de lite. Och där bestämde jag mig att jag gjorde arkitektprovet första gången och gick vidare till de här provdagarna som är två hela dagar jätteintensivt och trodde att jag skulle komma in för att jag hade gått vidare, men så kom jag inte in och så vart jag skitledsen och sen så gjorde jag det igen året efter och då kom jag inte ens vidare till provdagarna och då jobbade jag på Nobis och då bestämde jag mig för att nu ska jag ta ett sabbatsår och plugga konst ett år och se ifall det kan hjälpa mig. Så jag tog ett sabbatsår och sa till mina chefer att jag ska, ja men eventuellt så kommer jag tillbaka, eller så kommer jag inte tillbaka. Så gjorde jag det här sabbatsåret, gick på konstskola ett år och gjorde provet en tredje gång och då kom jag in.
Men gud, alltså, det är så roligt att höra om alltså det här, för vissa personer har ju, kan man säga, jag vill bli det här och sen blev man det. Alltså att det inte finns en process att ta sig till någonstans. Men du upptäckte något och sen så slet du för det i ganska många år. Jag tänker att när man befinner sig i det här tillståndet att drömma om något väldigt länge och sen så händer det. Så det måste ju funnits när du väl kom in då du har tänkt på den här utbildningen.
Nej, men det var helt otroligt. Alltså det är fortfarande tillsammans med liksom att ta examen, för det är en lång utbildning. Det är 5 år plus praktik, så 6 år. Så är ju de två känslorna det bästa jag någonsin. Alltså när jag kom in, jag kommer aldrig glömma den morgonen. Då jobbade jag på is, jag jobbade på en restaurang, var på väg in och liksom få reda på, man fick reda på det liksom i mobilen via en hemsida man gick in och fick se ifall ens liksom kod som man hade listat sig själv med, för det var anonymt. Och sen när jag väl såg det så började jag ju gråta och sprang till East och mina kollegor stod utanför och rökte och bara, vad är det för något? Och jag bara, jag har kommit in och alla visste det, så vi bara hoppade och skrek och det var liksom så här en lunch och vi bara, alltså jag var så lycklig, jag ringde mina föräldrar, min syrra och liksom, ja, men det är helt klart en lycka som jag aldrig kommer glömma.
Var det som du tänkte då? Alltså,
ja, alltså utbildningen var skitrolig men jättetuff. Alltså verkligen, och inte tuff på ett sätt som man kanske så tänker sig som typ läkarutbildningar eller juridikutbildningar, för de är ju tuffa på att vi läste kanske inte, den är inte jätte teoretisk, även om det finns teori också, vi läser saker såklart och vi skriver, men den är väldigt påfrestande på så sätt att arkitektur är ju så här, det finns inget facit för vad som är god arkitektur. Även om man ofta kan vara överens om vad som är god arkitektur, så finns det ju fortfarande så att när man gör ett projekt, för man gör, det är som man pluggar, man gör projekt ett visst antal per år, typ 3, och så presenterar man dem för kritiker från skolan och inhyrda eller liksom så här representanter för arkitekturvärlden. Det kan vara kända arkitekter eller någon stadsarkitekt som kommer dit och liksom tittar på och lyssnar, och sen så kan de såga Och det har, de har blivit mycket snällare på senare år. Men när jag började var det fortfarande vissa som liksom kunde såga rakt av. Och man kunde liksom, folk grät liksom. Mm. Jag grät inte, jag har aldrig gråtit när jag har presenterat, men efteråt har jag varit väldigt ledsen och bara shit.
Vad bra, det är bögigt.
Nej, men det är hemskt. Nej, men det är en tuff utbildning, därför att även om någon kan vara bara wow, fan vad fint, så kommer nästa och säger att det inte är det. Och ja, man kan liksom, man är aldrig klar, för att till skillnad från en liksom, någonting som har med matematik eller fysik att göra, så har man löst det och sen så är man klar. Det finns ett facit, men här är det liksom, om man hade jobbat mycket, vilket vi ofta gjorde kvällar och helger, så kunde läraren bara säga, ja men bra, du har gjort det här, testa det här också. Så det var liksom, man var aldrig klar.
Men så här, för jag tror också att man har en bild av, man bara, nu ska jag beskriva vad jag tänker att en arkitekt gör. Mm. Så vi, alltså, det här kanske inte ens är sant, men jag tänker så här, jag tänker att det kanske finns olika arkitekter, så här, typ, någon som gör typ ett torg och som har med också typ stadsplanering och
ja, men det är en landskapsarkitekt.
Okej. Okay. Ja. Och sen tänker jag att man även så här, att det måste finnas liksom, men så här, ett hus ska göras, så tänker jag att det måste kanske finnas en huvudarkitekt och sen kanske måste finnas underarkitekt. Alltså som är så här, typ,
nej, men det
design
är hel,
och
det är en hel hierarki. Alltså, och då det finns ju tre grundsorter, kanske fyra. Det är husarkitekt, det är det jag är. Och sen så finns det landskapsarkitekt som gör mycket utomhusmiljöer och parker och landskap och torg och allt det där. Och man jobbar nästan alltid tillsammans, för att om man gör en byggnad så vill man ju ha en entré och liksom, de är väldigt duktiga på den typen. Och vi är mer duktiga på hus. Och sen så finns det inredningsarkitekt. Och det är inte liksom Lulu Carter som piffar kuddar, utan inredningsarkitekt.
Mannerstål. Karin Mannerstål.
Utan inredningsarkitekt är ju lika lång utbildning. Och i Sverige så kan man bland annat plugga på Konstfack. Och sen så finns det planeringsarkitekt också, som är lite som landskapsarkitekt, som har mer koll på detaljplaner, övergripande liksom stadsplanering.
Men hur ser den dag? Du vaknar på morgonen, du cyklar till jobbet, det vet vi.
Men det gör alla arkitekter, de cyklar.
Men verkligen. Alltså,
men det gör jag faktiskt inte, jag bor ju jättelångt bort. Jag upptäckte ju min cykel bara, för jag brukar inte cykla till jobbet.
Gör du inte?
Nej, det är väldigt långt, jag bor ute i Saltsjöbo.
Du har lyckats sitta så här med, men du kan göra så.
Ja, men det är obekvämt. Ja, men,
Anton på, som har lärt honom.
Tänk på våra lyssnare. Men, så du kommer till jobbet, så här, du bara, hej Karin! Vad de kan heta. Gio, jag tänker att de har förkortningar.
Piotr.
Piotr. Ja. Jag har förkortningar. Jag tänker också,
Jolanda, hej.
Angeska.
Jag tänker också typ att på arkitektkontor, att du går in liksom i köket och då har ni såklart liksom någon så här kapselkaffemaskin.
Ja, men det är klart vi har det.
Ja, och har något snidigt glas.
Ja, eller så har de en barista på fredagar inhyrd från Johan Nyström typ. Alltså,
det är verkligen inte... Det är inte ett glammigt jobb, men vi har ett väl. Nu har ju jag bara jobbat i 2 år, varav 1 år hemma, vilket suger. Men jag gjorde praktik där också, så jag har ju varit där lite längre. Men det är ett jättefint kontor i Vasastan. Vi har såklart superfint där, och vi har alltid fika och god frukost. Och vi har massa av... Alltså, vi dricker vin på jobbet, typ. Det är jättetrevligt.
Och vad gör du? Du öppnar datorn. Vad
men
gör
man
du
kommer
då?
In, man har sin arbetsplats och man har olika projekt. Och har man tur så har man kanske 1 eller 2 projekt. Och har man otur så har man 1000 projekt. Det blir jätterörigt, vilket jag har haft sista tiden. Men man, liksom, man jobbar med så olika, det är så svårt att så här, säga hur en arkitekts arbetsdag är, för det varierar skitmycket beroende på vad det är för typ av projekt man jobbar med. Till exempel just nu jobbar jag med bostäder och med lite olika så här, industri- och logistikbyggnader. Så det är väldigt olika vilket projekt jag sitter med. Antingen sitter jag och ritar planlösningar och fasader, eller så är det så här, stora logistiklayouter. Det varierar jättemycket.
Men så det låter som att ändå är så här, att ändå hands on. Alltså min dag nu är ju så här, fylld av massa möten.
Nej, men vi har också väldigt mycket möten, och vad jag har märkt är att när jag började så var det väldigt lite möten, och ju mer jag får egna kundkontakter och ju mer jag kommer in i projekt och har egna projekt, desto mer möten blir det. Mm. Och jag tycker det är kul, men samtidigt så blir det ju på bekostnad på att det blir inte lika mycket gjort. Men det är...
Om man vill bli arkitekt då, vad ska man tänka på?
Vad ska man tänka på? Jag tror man ska fundera lite över ifall man är, för jag vet ju många som tycker att så här, men gud, det låter ju så spännande och jag vill alltid bli arkitekt, och sen så är det många som kommer in på betyg till exempel eller högskoleprov som sen hoppar av. Det var ganska många som hoppar av första och andra året, därför att man kanske har en bild av den som inte är verklighet. Man ska vara kreativ tycker jag ändå, även om inte alla måste vara det. Och man ska ha... Det är bra om man har liksom en känsla för rumsligheter och en känsla för Jag tror ofta så kanske folk känner av sig att man är, och det handlar, behöver inte handla om att man gillar inredning och gillar att fixa hemma, men att man kanske alltid liksom, gemensamt för många av mina vänner, att man alltid sedan man var liten har varit fascinerad av, när man går in sig i en kyrka eller en byggnad, eller när man reser så är det en sak som man alltid kommer ihåg. Man kanske gick på något museum, eller att man minns, man minns liksom byggnader. Och man, har man det här intresset så tycker jag absolut att man ska satsa på det. Sen ska man inte gå in och tänka att så här, många tänker att man ska gå en sån här lång utbildning och bli rik. Och jag tror inte att arkitektyrket är inte det man ska ta om man ska bli rik.
Men jag kan ju komma ihåg så här, från när jag var liten, hur folks lägenheter och hus ser ut i typ minsta detalj. Så här, då går man till höger, så var det ungefär så här 40 centimeter, så står det en byrå där. Alltså jag har sånt... Det är typ ett av mina minnen. Alltså, så
ja, fast det är ju inte, det är inte kreativitet, det är Asperger.
Ja, okej. Okej då.
Men vet du,
det tar vi jingel på.
Nej, men jag, om bara wrap it up, så är det är jätteroligt. Jag har ju som sagt, egentligen pratade jag mest om hur jag kom dit, för jag har inte jobbat så länge. Men jag tycker, jag känner att jag gjort rätt val. Det är ett jätteroligt yrke. Man kan jobba med så olika liksom, typer av arkitektur. Man träffar mycket människor. Man har chansen att liksom, resa och göra spännande saker. Så om man är lagd åt det hållet, så tycker jag absolut att man ska... jag kan rekommendera det, helt klart.
Spännande.
Jäkligt.
Och vill ni veta mer om hur det är att jobba med, som arkitekt, så kan ni höra av er till, var det var min hund, till Cocolicious på Instagram.
Ja, men det får ni jättegärna göra om ni har några frågor, om ni vill ha tips, så är bara fråga.
Jo.
Ja, men det är egentligen precis likadant för min del om dig. Jag känner inte dig så mycket heller. Jag vet ju att du jobbar med grafisk formgivning och att du illustrerar böcker.
Du pratar med mig nu?
Ja, precis. Ja. Micke Lambi. Ja. Kan du inte berätta lite om dig?
Ja, men alltså nu sitter jag och gör bokomslag typ hela tiden. Mm. Vanliga tryckta böcker och ljud, nu jättemycket ljudböcker.
Men betyder det att du får läsa boken innan alla andra?
Jag läser inte hela boken, nej.
Gud, vad det hinner jag på detalj snabbt. Men vänta, så du är formgivare?
Ja,
hur,
ja, precis.
Hur blir man det?
Ja, det blir man ju. Nej, men alltså, när jag bodde i Umeå gick jag ju mediegymnasiet och var helt inställd på att när jag flyttar hit ska jag flytta hit och så ska jag plugga till AD-formgivare. Men sen så gjorde jag inte det. Då jag började hålla på med musik istället och sjunga och sådär. Men sen så kände jag typ 2010 att jag saknade det som fan. Att ha den sidan också. Och då sökte jag Beckmans. Jag sökte kvällsskolan på Beckmans. Och då söker man med arbetsprover bara. För typ alla som söker får komma in. Eftersom det man betalar för att gå där. Och så gick jag där ett år och så kände jag att jag ville typ försöka jobba direkt med det istället för att söka.
Det är ju inte alla
två
som kommer in dock.
Nej, men.
Men vad är en, förlåt, alltså, jag tänker att man tänker, det finns vissa yrken, arkitekter nog också en sån, men formgivare nog ännu mer. Alltså det, vad är en formgivare? Vad gör en formgivare?
Ja, vad gör, alltså,
det är, alltså Beckmans form fast kvälls.
Visuell kommunikation, ja, precis.
Okay. Mm, just det.
Nej, men vad gör? Alltså, det är ju jätteolika. Vissa jobbar ju kanske med på byrå och gör snygga årsredovisningar eller reklamkampanjer eller sådana liksom större
typ med
projekt.
Eller
exakt.
Det är reklam.
Ja, men det är ju med men.
Ja, men det visuella liksom.
På den tiden satt man ju och skissa för hand liksom och kommer in
alltså,
med.
Alltså shit, vad kul. Vilket roligt jobb.
Ritningar. Ja, men jo, det är jättekul. Alltså det är skitkul. Jag är jätteglad att få hålla på med det.
Vad gillar du då med? Vad är det? Så du flyttade till Stockholm och ville bli formgivare. Hamna i musiken. Sen
men ofta är det så här när man gör, alltså när man hamnar, nu frilansar jag i eget då, som både inom musik och formgivningen. Mm. Ofta är det så att man måste liksom, man får göra det kunden vill höra typ, eller ha. Det är ju, man får ju sjunga slagers eller covers för att tjäna pengar. Och man får gärna göra liksom feel good på omslag eller thrillers eller
romantic
true crime.
Ah,
eller. Alltså det är så man får göra liksom. Man
har
inte
så här romantic omslag?
Ja, det har jag. Det är jättesvårt att leta så här bilder på nakna tjejer och typ så här ändå känna att det känns ändå så här okej. okej. Okay. Alltså, det är väldigt kul. Min kille kom in, han bara, sitter du och googlar på snygga tjejer igen? Ja, men det är ju väldigt sådär, det är väldigt varierande, vilket är jättekul. Men det är ju ofta det där som lyssnarna vill ha, som man får göra.
För du jobbar mycket med ljudböcker då.
Så, precis.
Så vad händer då när du får ett uppdrag? Hur går det till? Och vad får du för... För det är också roligt om man, när man tittar... Alltså jag har ju, som ni ser, om ni tittar runt er, jag har väldigt mycket böcker.
Ja, jag älskar din bokhylla.
Så liksom, bokhyllor.
Ja.
Så här, man tänker ju typ... Ja, men just det, så allt det här har ju då kommit i så här... En brief har kommit till någon. Någon har bett om något.
Ja.
Så här, typ, jag har skrivit den här boken. Eller bokförlaget bara har en vision. Så vad får du höra innan en bok? Vad...
Nej, men ibland är det så här att man... jag får kontakt direkt med författaren. Det kan ju vara så också. Och ibland så slutar ju aldrig den här mejltråden. Det är så här...
Jag tänkte på en annan sak. Hon är nog inte så rödhårig ändå.
som den här... Mm. Alltså, vissa grejer tas ju om och om igen. Till förbannelse liksom. Men ja, man får ju höra mycket.
Men vad är din brief? Så att du får ett mail från ett bokförläggare eller bokförlag.
Ja, det ligger i en mapp. Ja, då står det en boktitel och författarnamn. Det står eventuellt kanske ibland är det författarens tanke om hur omslaget ska se ut. Så här, jag tänker en rödhårig tjej som kisa mot solen, och där ser hon, för det handlar om hon drömmer sig tillbaka till Paris och det är liksom sådär. Då får man tänka mig direkt såhär, ett Eiffeltorn, en tjej i sol, alltså om det är en feelgood-bok. Så då får man börja leta bilder, och det är ofta det som tar längst tid, hitta bilder liksom till...
Men gud, har du sett Emily in Paris?
Nej, jag har inte sett det.
Jävla dåligt, fast ändå väldigt bra.
Men en fråga här bara, för det är intressant också, för jag tänker att ditt uppdrag som formgivare för en att formge en bok är ju, alltså man kan ha en konstnärlig... Jag jobbar med scenkonst, så vi kan vara där när vi skapar kommunikation för scenkonst, så är ju mitt arbete är ju inte att förlänga den konstnärliga visionen. Det är att se till att folk vill se och vill gå på föreställning, bli intresserad och sånt. Så det behöver nödvändigtvis inte vara exakt samma sak som den konstnärliga visionen.
Nej,
jag tänker att det måste vara samma sak här.
Jag är ju som en mellanhand mellan författaren och den
förlaget. Jag bara tänker såhär, jag tänker en tjej rött hår som tittar på Eiffeltorn. Och sen, men det kommer ju inte sälja böcker.
Men jag gjorde en grej idag som jag tyckte blev jättefint själv, som garanterat kommer bli ratat, för det är såhär, det är för otydligt, jag fattar inte vad det är för genre. Eller liksom, det måste ju vara ganska tydligt liksom, ofta.
Men det är, när det handlar om bokomslag är ju väldigt speciellt. När jag tänker på bokomslag så tänker jag ju på Harry Potter-böckerna. De svenska versionerna som är jättefina omslag. De är ju mycket finare än Bloomsbury. Alltså den engelska varianten. Jag älskar dem.
Ja.
Det måste ju varit en sån här dröm. Fast där är ju någon som faktiskt är... Det är väl en konstnär som har gjort liksom illustrationerna.
Ja, men exakt. Jag önskar att det fanns så här budget till att bara... Jag känner en skitgrym illustratör som tar bara 30 000 för att göra den här bilden. Liksom, och ta in det. Och...
Ja, det är ju väldigt intressant det här med böcker. För att även om man så här säger så här, don't judge a book by its cover. Det är ju liksom,
det är det man gör.
Det är det man gör, såklart.
Ja.
Och det är kul. Alltså, det är så här, böcker kan ju vara så fina. Vissa vill man ju till och med ha framme. Faktiskt. Och vissa är så här väldigt så här, typ... Böcker som är skrivna av journalister kan ju ofta vara väldigt liksom propaganda, väldigt så här, någonting grafiskt starkt, att man ska så här på en gång se så här, något gräv. Typ, man kan liksom se att det är någonting som handlar om någonting seriöst. Mm. Och sen så skönlitteratur eller den här romance. Jag tänker ju mest på så här Fabio. En sån
men det är ju nästan så här, det är så roligt med när saker nästan tagit ett helt varv runt. Typ, alltså vi pratade ju för något tag sedan om att jag hade börjat lyssna på gay erotik.
Ja,
och de har ju liksom tagit, alltså de är ju shamelessly Fabio. Alltså allihopa.
Inoljade
liksom motljus.
I alltså, stallet.
Krispig.
Så här,
cowboy.
Men så hur börjar man en konstnärlig process med? Alltså, så här, vad gör du? Du bara här, du får en brief.
Nej, men jag tänker så här, man kanske inte ska ha för många saker med i ett omslag. Jag kan inte ha med huvudkaraktären, mamman, fasten, stad. Alltså man får välja ut lite vad som är viktigt. Och jag läser ju inte, som sagt, hela boken. Jag får ju liksom en text om vad boken handlar om. Men jag försöker tänka att omslaget skulle kunna... Nu är de här ljudboksomslagen är väldigt små i alla appar och så. Mm. Men jag försöker tänka, hela tiden tänka så här... Skulle jag vilja ha den här på väggen i ett stort format? Mm, typ vinylskiva eller affisch.
Mm.
Om jag känner det, då tycker jag att jag är nöjd. Liksom. Mm. Och jag kan väl kanske sitta för, lite för länge och dutta och pilla med vissa saker.
Mm. Vad är bra... Vad är... Alltså, har du gjort något som man bara, va, har du gjort det? Har du gjort en sån bok? Eller något som kanske har gått bra?
Nej, alltså jag har inte jobbat med några jättestora författare än. Men ja, jag har väl gjort någon Amelia Adamo-bok och lite Svartenbrant, den boken gjorde jag.
Ja, ah, vad roligt. Den har jag läst.
Ja. Någon, lite såna. Ja.
Vad vill du göra alltså som formgivare, så tänkte alltså nu om jag förstår det rätt så är det ju så här, du frilansar, du tog in så här perspektivet att man gör det kunden vill ha, alltså så här, men som formgivare, vad är liksom en, nu är du i ljudboksvärlden eller bokvärlden.
Ja.
Vad skulle du vilja rent som formgivare ta vägen?
Nej, men det är så sjukt, för att när jag gick Beckmans tänkte jag så här, Gud, jag skulle vilja göra böcker. Jag vill göra bokomslag. Jag vill göra typ pocketböcker. Gick jättemycket och tittade i liksom bokhandlar och inspiration och så här. Och nu gör jag det, och då kan jag liksom inte heller vara helt riktigt nöjd trots att jag gör det, för att jag tänker så här, hur ska man kunna skruva på det här för att liksom, så funkar ju jag då tyvärr, men jag tänker att jag har det jättebra just nu. Jag ska bara bli bättre på att planera min tid så att jag liksom kan njuta av det lite bättre än att sitta och bli frustrerad och typ börja gråta och slita mitt hår för att jag...
Måste ju vara en frihet också. Alltså
alltså jag har det jättelyxigt, alltså som man håller på med musik innan.
Ja.
Och som det gör jag inte nu då, förklarar jag själv.
Ja, och det boomar ju, alltså, förlåt, men ljudbok och bokbranschen boomar ju nu. Alltså, alla vill ju bli... Mm. Alltså vårt behov av att ta iväg mig till en annan värld än mitt vardagsrum är
och
ju
Micke,
större.
Du har ju även gjort vår nya grafiska profil.
Ja!
Ja, just det. Jävla... skrev jag för hand.
Ja, otroligt fint.
Är det det? Är det du skrev för hand?
Ja, eller ja, så här. Men lite...
På en skrivplatta, eller? Så här.
Ja, på iPad.
Men vad är det för verktyg du använder? Bara en liten snabb fråga. Är det Illustrator eller liksom vad använder du för verktyg?
Jättemycket Photoshop. Och sen InDesign då till tryckfiler liksom.
Just det.
Och men Illustrator om man ska liksom manipulera en illustration och greja så att det är väl alla.
Om du skulle ge om man vill bli formgivare, vad ska man tänka på då?
Titta på mycket saker. Alltså gå och titta på bokhandeln typ. Tänker jag. Få liksom, försök hitta så här en, det ska jag inte heller säga, att hitta en egen stil, för att det har inte jag. Jag tror det är därför jag får jobb nu, för att jag har, gör så mycket olika typer av.
Men visst inte det här är roligt, för det vi pratar om nu är liksom så här konstnärlig integritet. Men alltså att leverera någonting till ett uppdrag, då måste man liksom sätta sig själv vid sidan om.
Ja, men jag tror att jag har det ganska gratis i och med att jag så här sjungit i coverband länge och jobbat liksom med showgrupper och sånt, att jag har liksom inte, den där prestigen har liksom inte, den har försvunnit, så att jag har det här med att så här, jag måste bara sjunga svåra egna låtar som jag skriver själv, det gör jag i och för sig också, men jag behöver inte bara göra det liksom. Jag behöver inte bara göra liksom krukor i neonfärger eller liksom så här, jag har inget eget sådär, jag tycker det är kul att utforska olika stilar och göra.
Kul också att ha det. Två yrken i princip. Mm. Alltså att liksom inte vara... Jag tror att folk kanske kan tröttna lite på att bara ha samma sak. Att kunna ha två vägar och vara kreativ på det här sättet. Det måste vara...
Ja, det är världens skitlyxigaste. Just nu ska jag kanske bara vilja att man kunde få stå lite mer på scen och få en och annan applåd ibland.
För vänta,
det blir ganska... låt oss. Men tack så mycket! Tack så mycket, tack. Tack, vad kul att ni kom, tack.
Fan vad spännande, kul att få höra mer om dig Micke. Och om ni hänger kvar lite så ska ni få höra hur Robin blev en manshora.
Ja.
Oj, gud.
Men Robin, alltså när jag lärde känna dig jättelänge sedan, då var ju du liksom musikalartist.
Mm.
Det är helt fantastiskt.
Ja, det känns som, alltså när man säger det så då fylls jag liksom med så här, Alltså när,
du sträckte, han sträckte på ryggen här nu, när han bara ja.
Nej, men jag minns liksom, alltså så här, jag minns det med liksom så här fasa och liksom kärlek och värme. Det känns som ett livstid så här, men jo, det var jag. Och det var ju, och då var ju du också så här aspiring singer så att säga. Så
ja,
så här,
precis. Du var ju den lyckade.
Ja, men då, jag hade väl jag var redan igång och jobbade, ja, liksom, och ja. Du hade inte riktigt kanske börjat jobba.
Du gjorde Mamma Mia, vet jag.
Jag gjorde Mamma Mia, Saturday Night Fever, The Producers, Grease.
Just det, jag såg allihopa.
Den som var på cirkus då, eller?
Jag var, original var cast.
Saturday Night Fever med Andreas Lundstedt, eller hur?
I Mamma Mia.
Jag var, om man har sett Mamma Mia, så...
Den här grekiska tanten som går med tvätt.
Exakt, den var jag. Nej, om man har sett Mamma Mia så var jag, man, det finns ju ett killgäng så att säga. Så att, ja. Så att jag var ju, och kom ihåg, det här alltså, vi pratade att, så jag gick ju Balettakademin och alla sådana här grejer, men så att det här är 2004, det var mitt första, nej mitt andra jobb, jag fick två jobb, så att jag började så här, 2005, vi började repa så här mellan, när tsunamin kom, då var jag i repetition med Mamma Mia, och då var man, när man var en del av så här killgänget, så var man även understudy till roller typ, som var de här Pepper, han som gjorde alla de här split-toppen, och sen så var det Eddie, det. En kille som, kom igen! Alltså så var så här typ sin större, och jag var cover Eddie som var liksom den mer buffliga, alltså så här typ grabbiga typen. Så, så han var jag cover för. Så det var inhopp, jag var ensemble och sen var jag inhopp, men jag gjorde 7 föreställningar i veckan på Mamma Mia och gjorde det bara första säsongen, sen så gick jag vidare till andra musikaler.
Mm. Och efter det var det Saturday Night Fever, eller var det så?
Precis, så jag gjorde liksom alltså vi var ju en sån, det var en sån störd tid, Mamma Mia.
Men
alltså,
vi ska backa lite nu, vi ska också börja med dig som vi har gjort med oss, att du gick någon musikalutbildning först. Någon av alla som finns. Och sen liksom när man kommer ut då, är det som man liksom tänker att alla är så här: gud, var ska jag börja någonstans? Jag vill göra allt, jag vill sjunga, dansa, teater. Alltså allting är liksom väldigt mycket så. Men, vad jag är bäst på, alla säger att jag är dansare men kan sjunga, alla säger att jag är sångare men kan ta koreografi. Och så att teatern,
alltså,
är
så brett register.
Eller så är man en skådespelare som bara, ja, jag får väl göra en musikal på Stadsteatern.
Nej, men jag känner igen mig jättemycket när du berättar, Camilla, det här med att söka flera gånger. Så att jag sökte, så att jag gick ju teatergymnasium, och sen så någon gång där i gymnasiet så upptäckte jag att jag kunde sjunga. Och att
är det
här
i Göteborg, eller?
Ja, precis. Och att jag även kunde dansa. Jag bara, men gud, jag kan mer än bara den här enda saken. Och teater hade spelat sen jag var liksom 7. Och så upptäckte de här två andra grejerna. Och sen så, och någonstans så bara, men gud, man kan, det här, allt det här kan jag göra i formen musikal. Typ så här. Så att när jag, sen så sökte jag Balettakademin väldigt ung. Alltså jag var typ så här 17-18 första gången jag sökte. Och då kom jag inte alls in. Och, då, och det, sen sökte jag, så jag kom in på mitt tredje försök. Precis som du.
Du också, fy fan vad kul.
Och men jag började liksom, första gången jag sökte Balettakademin, så förstod jag inte knappt. Alltså jag förstod inte vad musikal var. Alltså det var ju en genant ansökningsprocess. Men sen så under de 3 åren på talen så alltså jag var så hungrig på det, så att när liksom, jag minns samma sak, man var en webbsida man gick in, så man laddade man ju om och om igen för att kolla om man kom in, och den här känslan av liksom, och då var det ju, alltså vi snackar ju, det här är ju 2000, och det, vi snackar ju liksom 900 sökande till 20 platser. Vet, så, och det var ju så här, vet, under typ en veckas tid audition, så det var sångprov och teaterprov och, alltså det var verkligen så här typ fame-känsla på det. Så, här. Så att de hade
ensemble-sång.
Ja,
typ som Idol. Ur,
ja, men det är som Idol, fast liksom, fast också typ så här som...
Fast
som,
på riktigt.
Fast på riktigt, ja, men så här, för det är liksom en, man vet också typ att man, det som man visste om så här Balettakademin då var ju så här att de som går i Göteborg, de är jättebra sångare. De som
ja,
går,
för det där har man ju, det ja, har jag alltid.
Och de som gick så här, Stockholm, de är bra dansare. Mm. Så jag ville ju inget heller än så här, komma in i Göteborg, för jag vill liksom vara en bra sångare. Mm. Så att komma in var ju också som på något sätt att någon sa till en, hörru, du är bra på att sjunga. Alltså, så här,
ja, ja.
Och så att man fick liksom det här som man kanske som en 20-åring kanske inte hade var säker på, var någon som sa så här, för första gången, hörru, du är så bra att du kanske kan jobba med det här. Alltså om du, ja, om du kämpar tillräckligt hårt så kan du göra det här. Så det var ju en, jag kände igen mig det, att det var så här, vilken stor dag. Alltså ja, det var så här,
ja, det är helt fantastiskt. Fy fan vad kul.
Ja.
Men är du nöjd med utbildningen? Det är ju en väldigt prestigefull skola liksom. Man har ju hört mycket.
Jo, alltså så här, vi var ju, när jag gick där 3 år, och jag, så fort jag kom in på Balettakademin så sa de till mig...
Vem var den kändaste i din klass?
Oh, gud. Vem var den kändaste i min klass? Jag kunde inte ens komma ihåg det. Alltså, alltså typ alla i min klass jobbar ju som professionella musikalartister. Alltså,
ja, det var så. Mm.
Så att liksom alla är fortfarande i musikal. Det är väldigt få som har slutat. Nej! Förlåt. Min hund så här, nosar på bry. Nu går du och lägger dig. Gå och lägg dig. Gå och lägg dig. Jävla unge.
Men du måste berätta om vad du tyckte om skolan.
Jo, precis. Jo, så fort jag kom in så sa de till mig, vi måste kolla upp din röst. Om den funkar. Det var kanske skador. För när jag var 20, alltså jag hade ännu mer forcerad röst än nu. Jag bara skrek mycket och hade ganska rockig röst och sliten och hade en ton som var så här. Alltså, kanske att de ville ha mer klassiska sångare. Mm-hmm. Så att ganska snabbt så bröt de ner mig och bara att jag bara, alltså de ville liksom få till den här formen av hur man ska sjunga som är liksom så här klassiskt,
tekniken,
teknik liksom. Och sånt. Och sen så
var det din talton? Är den här nere eller här uppe där du ligger?
Så skolan var snorbra på att få till en till så här, att få stöpa en mall av hur man ska vara som så här, någon form av armé av musikalartister. Men så fort jag kom, jag började göra auditions. Det första man bad, alltså Mamma Mia var en av de första, och då var så här, de bara, sjung en pop- eller rocklåt. Alltså så här, vi är inte intresserade av så här, musikalröster.
Men vad sjöng du då?
Och då jag sjöng Summer of 69 med 69.
Kan
med
vi få höra ett litet prov på det?
Alltså jag sjöng liksom Bryan Adams så här. Och då, så fort jag började jobba så blev jag jättebekräftad av att jag inte sjöng som en vanlig musikalartist. Så att direkt när jag började gå ut i yrkeslivet så det som bekräftade mig och det jag fick jobb på var att inte vara det här som de hade liksom.
Undrar om det var någon övergångsperiod där för musikalutbildningen att de fattade att så här, shit, det sätts ju inte upp Les Mis längre. Alltså nu kommer liksom lite nya.
Men fråga, är det så att om man ska kunna lära sig, om man ska kunna sjunga så måste man ha någonting, eller kan vem som helst lära sig att sjunga?
Alltså jag vill ju jättegärna säga nu att alla kan lära sig sjunga, men så är det inte. Alla kan inte sjunga.
Nej. Kan inte ens folk som är dåliga bli lite duktiga?
Jo, det är klart. Folk kan ju bli bättre. Alltså allting som man övar på blir man ju bättre på. Mm. Men man måste ju ha en grundbegåvning. Och sen skulle jag säga att alltså, man måste ha en grundmusikalitet. Och sen skulle jag säga att man måste ha folk ska betala för att lyssna på den. Man ska jobba professionellt. Då måste man ju ha någon form av liksom ganska.
Men är det fysiologiskt att man måste ha en viss typ av stämband och käft liksom och lungor? Alltså att det liksom, alla kanske inte bara kan få ut det här. Jag menar, vissa låter ju som att de, vissa är ju som att de bara skriker och det bara låter som alla änglakör liksom.
Nej, men alltså jag måste säga så här, de som går in i pop med en gång och inte går vägen förbi typ så här klassisk skolning, de vågar ju liksom få sin egen ton.
Ja.
Och så då säger ingen så här, du låter fel, nej, för du låter som dig själv med en gång. Medan om man går via en så här klassisk skolning, då kommer någon kanske kommentera på tonen och alltså din din vinkel in i liksom i hur du sjunger, att det låter liksom fel. Medan om man pop, då kommer det låta hur fan som helst. Alltså,
ja, Håkan man kan Hellström, ju låta liksom som Winnerbäck och som
men en sak också, när jag började så var så fort jag typ hade spelat min tionde föreställning med Mamma Mia så började jag tänka på vad jag skulle jobba med sen. Alltså så här, jag insåg att inte
det kanske säger mer om dig som person än som själva musikal.
Men var det kul då att jobba med Mamma Mia liksom på det sättet? Hur ofta var det show?
Sex dagar i veckan, sju föreställningar.
Jävlar.
Och det var ju liksom, men det var jätteroligt, men för mig var det ju att jag inte ville jobba vidare, var så att jag älskade ju att vara i, jag älskade att repa, jag älskade att vara i den kreativa processen och så här, vara en del av att någonting tog form.
Ett gäng,
ett gäng och liksom så här, och sen så vi började med inget och i slutet har vi det här mäktiga som folk ska se och ta del av. Sen så började liksom spelperioden och då alltså, gick i sönder. Alltså det var så tråkigt att spela samma sak.
Du bara, nu ska vi göra det här igen.
Om igen.
Hur är det att jobba där? Man står liksom där bak massa och sen ska man springa fram och sen ska man liksom så här. Det känns ju jättespännande.
Så byta kläder.
Ja, men det är inte spännande liksom så hundrade gånger.
Gör man fel? Det är klart man gör fel. Men har du gjort
alltså, igen. Alltså, var så mycket, alltså en gång. Dels så var det en gång när vi, Mamma Mia, så kom.
Men det här var första gången Mamma Mia sattes upp också. Om vi håller oss till Mamma Mia.
Jag är ju med i, det är så här Mamma Mia soundtracket för Meryl Streep. Du är ju med i kören där. Och sen så var vi ju ett originalkast som gör den svenska skivan och så vidare. Och på cirkus, en del av det är ju så här att det går upp, åker upp en scen ur golvet. Mm. Och jag minns så här, då, när den cue'n var så här, scen upp ur golvet, då springer alla in. Typ så här. Och sen så en gång så bara, precis när alla springer in så märker vi så här,
fastnar.
Fastnar, att se så här typ
scen 40 upp ur golvet.
Som står så här på scen och bara, och börja så här, försöka göra en koreografi. Oh, alltså, man bara, och så, vet, alla är så tappra. Vet, att det, the show must go on. Och man blir inpräntad i en. Och sen så bara, men vi kan liksom inte röra oss. För det är liksom en brygga här. Alltså, så här och då var sådana där tillfällen gör ju att man att, för, och så här, bryta tredje väggen. Det är ju liksom det största skamliga man
men
kan
vad
göra.
Gör
man nej, men till slut det stod ju liksom en inspicient som är den som liksom håller koll på själva. Som är showrunnern av själva då bara, till slut så bryt och så får gå ut med så här hej, tyvärr måste vi, då drar de bara förbi. Så här. Så sen en annan gång så sprack mina, när jag gjorde Saturday Night Fever med Andreas Lundstedt, då sprack, det var i mitt, det var jättemycket så här, pardans, så jag, mycket lyft och så, och då stod jag längst fram i snortajta så här bruna byxor, och jag hade på mig, som ett skämt hade våran påklädare gett oss så här tajta små vita kalsonger med små disco, alltså som en discopojk som stod liksom på penis så här, som bara med liksom glitter. Så här, det här kommer ingen se tills mina, så jag bara böjde mig och känner man och så då spricker hela byxan och så sitter två barn längst fram och sen så blir så här,
oh
min
my god, du gjorde typ en Lenny Kravitz.
Ja, exakt en Lenny Kravitz fast liksom ändå med liksom en brief.
Alltså, du vet vad det är då, Mikael Lambin. Lenny Kravitz var på Gröna Lund. Och hade skinnbyxor på sig.
Nej,
och
men det är 97, är det en sån klassisk?
Nej, det är typ 10 år sedan, mindre än 10 år sedan. Han är på Gröna Lund, stora scenen, fullsmockad såklart. Och så går han ner och ska göra något så här coolt move med gitarren. Och så bara pff, spricker, så han har mer kalsonger. Så hans kuk bara pruff. Och sen
det
så
bara ramlar
han är ju väldigt snabb och bara, och sen så fortsätter han hela spelningen med gitarren för...
Tog han den här stora halsduken och lindade in.
Nej, men det finns, ju, det finns ju hur många bilder, det finns ju bilder på det här. Och...
Det var också en jätterolig rolig grej var också när jag tror en av de första föreställningarna var, alltså vi hade, på Saturday Night Fever hade vi ett lutande golv, så hade vi liksom så här, föreställning tre. Så hade en så här ny städfirma. Som man så här, de gick in och städade på natten.
Bonade golvet.
Vi bonade golvet.
Nej.
Så att det börjar med så här, och då gick Andreas Lundstedt, börjar ju hela musikalen börjar med så här typ, alltså det som neonlampor. Exakt. Och sen så blir det bakljus och då ser man Andreas som bara gör den här klassiska discoposen högst upp på då en lutande golv. Och sen så gör han då att han går neråt fram över golvet, går mot publiken. Han bara, you can say what I'm... Alltså han sa en och sen ramlar han alltså typ fyra gånger på väg in. Och då står vi liksom i byxorna så här, i kulisserna och bara tittar. Och vi vet att nu ska vi alla in på det här. Och någonting är ju fel med scenen. Och sen börjar liksom det här, det är som Benny Hill på scenen. Alltså det är ju en så här, alltså vi ramlar och vi tar oss. Det är hysteriskt.
Ja, fy fan vad kul.
Sånt var väldigt...
Ändå jävligt kul öppning om det hade varit liksom uttänkt att det skulle vara så.
Ja. Men det här är ju typ, det här är ju, jag slutade med det här för 10 år sedan. Sen dess har jag haft andra yrken. Mm. Ja.
Kul, fan vad roligt att få höra lite mer om er.
Nu känner vi varandra på riktigt, pojken.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi har fått en liten, ett jättekort lyssnarbrev kan man säga. Och det lyder så här. Bögmordet. Ni är ju ändå relativt olika... Göteborg, jag blev jag.
Bögmordet.
Bögmordet. Ni är ju ändå relativt olika i stil, ni ministrar. Hur utmärker det sig från straighta? Alltså, hur utmärker sig bögmordet från straighta?
Mm. Jag tycker det är en jätterolig fråga. Och också därför att det jag tänker är att så många människor säger så här, men du är bög så du har ju bra koll, eller typ att man direkt bara, om det är en grupp, säger ja, men bögen kan vara bra på inredning eller på mode. Mm. Men egentligen så tycker jag ju nästan att det, om man kollar på så här i allmänhet och hur man, eller min stereotypa bild av bögmodet, så är ju det typ ganska fult mode. Och det är inget illa menat, men det är lite som till exempel så som, och jag är jätte fördomsfull nu, men när jag tänker på typ en frisör, så har ju inte, det är inte en frisör jag går till när jag vill
Hör
ha
du ett Kiefer?
Ja, men...
han lyssnar, men, han kan inte svenska.
Men stereotypiska bilden av en frisör, jag tänker mig kanske inte den bästa smaken, eller typ en florist. Oftast, jag skulle inte aldrig låta en florist göra mina blomsterarrangemang till någonting jag skulle ha hemma. Och det låter väldigt drygt, men nu låter jag vara arkitekt, så jag är ju lite dryg.
Ja.
Men det jag menar, det jag far efter är att liksom, när jag tänker på bög, liksom, åh, den här fjallan är, ja, då tänker inte jag på liksom bra mode. Jag tänker ju på kanske lite så här, typ som du sa, det här med bög, gay underklädesmärken. Oftast extremt fula.
Ja, just
massa
det, just
färger och loggor och liksom, det är otroligt tacky.
Jag hade ju en stor en rant om det på min Insta-story. Där det var, alltså, för det har ju varit en spaning i många år som varit så här typ, och att det har gått liksom obemärkt förbi att så här, men alltså att det ska vara cirk, man tar sig, någon tar av sig jeansen och man bara, och det är en cirkus. Alltså, ja. Det är olika hål och det är budskap och det är färger.
Ja, just det,
och
det
är mönster.
Det är verkligen alltså, bara, Cirque du Soleil.
Men alltså, sätt dig ner. Det är en kalsong. Alltså, ska jag behöver inte, jag vill inte behöva läsa mig till.
Den här diskogubben med diskokulan kommer fram.
Nej, men, för det är roligt. För det du är inne på nu är ju så här, det är ju folks, att det finns liksom en, alltså typ, att vara bög ska då innefatta gott mode, men att vi ser en spaning att det finns bögmodet är ju ganska fult.
Ja, samtidigt, och det jag ville säga sen, att andra sidan på det myntet är att sen när man kollar på den liksom modevärlden i Paris, Milano och New York, så är ju den också faktiskt dominerad av bögar. Och då är ju de liksom den här typen av sofistikerade bögar.
Jo, men de caterar ju till straightness. De caterar inte till gayness.
Ja, fast inte bara till straightness. Om du kollar på så här riktiga lyxbögar. Nu menar jag, och där kommer ännu en genre, lyxbögar, där allt ska vara liksom Gucci, Hermes. Det tycker inte jag personligen är jättefint faktiskt.
Men frågan är faktiskt så här, bögmodet. Och det, alltså, så,
men vad är bögmodet?
Nej,
vad menar
precis,
den här personen?
Han ringar ju in någonting som gör att vi liksom nu tolkar frågan. Som att det finns liksom en a single one, alltså typ uttag av ordet bögmode. Men jag tänker väl typ att man...
Men jag får känslan att det där, alltså, bara om jag tänker tillbaks på hur det var när man var typ 2000-2001 typ. Då var det så här, det började snackas om metrosexualitet och straighta killar, att de skulle ta efter bögarnas sätt att klä sig och sådana saker. Minns ni det? Eller Camilo kanske inte minns. Nej, men att det var så där, men är det här, brorsan kunde komma och han bara, är det här gay eller? Rulla upp jeansen såhär, är det här gay? Är det, liksom,
ja, just det.
Det var så ängsligt att det skulle se gay ut. Och sen så kom man till Karlstad och då hade alla det här bögmodet i Karlstad.
Just det.
Så att det där...
Det var bara liksom... mode i Karlstad, det var inte bögmodet. Alltså, förstår du?
Nej, men exakt. Ja, men exakt. Det är det som är skillnaden. Och,
men bögmodet, alltså, vad är skillnaden? För han, nu ska vi se, är det din telefon som ligger och knastrar in i...
Förlåt.
Nej, men så här, hur utmärker sig skillnaden mellan så här, bögmodet och straighta då? Alltså, och jag tänker, vinkeln in i den här frågan är ju på något sätt, tänker jag, att man som bög ändå är medveten om mode. Alltså att det ens en gång är på kartan. Mm. Alltså så här, att man är,
Men jag tycker hela det begreppet är ju en fördomsfull, ett fördomsbegrepp. Mm. Liksom en klyscha.
Men jag sitter i fleecetröja idag till exempel.
Ja, ja, precis.
Det var fruktansvärt när det kom.
Du bara, men gud, vill du låna någonting?
Exakt, jag bara lånar mig.
Du börjar slita i garderobet.
Och typ in i min garderob. Jag har inte
handlat en rutig flanellskjort.
Exakt. Det är en kliché. Men alltså, om ni ska bara beskriva...
Men bögmodet, det första jag tänker på är ju tight vit t-shirt.
istoppat i ett par jeans.
Men jag tänker, det första liksom, jag tänker om man tänker på hur det har varit den senaste 10 åren, så är det liksom tajta byxor, tajta jeans eller chinos, en Louis Vuitton-väska, en sån här keepall som man egentligen ska ha
Mustafa,
när man ska egentligen ha den när man reser, men man tar den till gymmet ändå liksom. Och sen så har man ett skärp gärna med liksom en stor bluffy Gucci
eller ingen skärp nu, är inte det så här?
Nej, men nu pratar jag
Ah,
och sen så har man en tajt överdel och liksom ofta en väska faktiskt, kan vara en handväska. Fast det är liksom en manbag som har blivit lite... Det är lite bögmode.
Men måste bögmode vara fjolligt?
Nej, det måste inte vara det. Men nu går jag ju bara in i den här stereotypa bög...
Men kan inte bara... För om jag vänder på det. Inte typ ett bögmode typ att ha, som du säger, Micke, så här flanell. Alltså det här nästan liksom förhöjda manligheten. För att vi är så ängsliga kring att bli uppfattas som...
Lite funktionsbyxa och typ vandringskänga.
Sen så finns ju den här...
Nu, i pandemin, förlåt. Bögmorden nu är väl typ att folk som alla kläder som alla så här bögar vandrar i fjällen.
Ja. Alltså det är eller typ mysbyxor och ett par sneakers.
Men så finns ju den här typen av så här... faktiskt riktiga fashionista bögmodet. Och där kommer folk in som till exempel, vad han heter, Simon, han som var med i Paradise Hotel.
Simon med C.
Ja, precis. Och han är ju faktiskt väldigt fashionabel på riktigt.
Ja.
Så han är ju inte den här som stereotypen som går med blaffiga grejer, utan han är bara lite så här nonchalant, lite parisien, bara lite så här skjorta.
Jo, men han har ju inte bögmode. Nej, han har bara mode.
Fast han är ju liksom en, det är ändå, han går ju mer åt den här fina, sofistikerade bögmodebilden som man ser i Paris, Milano och så vidare. Och contemporary gay fashion.
Men en skräck jag har. Alltså jag har så till himla tydliga minnen när jag liksom lurade mig in på bögklubb när jag var så här typ, ja men så här, 17 så här, Göteborg gay touch, det var så här, jag var ju på för nu, här kommer gamla referenser för er som levde då, men Bacchus var ju någonting som fanns i Göteborg som var en legendarisk bögklubb där det var min första så här bögklubbsupplevelse, och sen fanns det någonting som heter Gay Touch, och nu snackar vi 1997
typiskt 90-talets namn.
Ja, men det är gay, man också så roligt, alltså, förstår du, så här, det är så skamlöst, Gay Touch. Man bara okej, okay, bara write it out, why don't you, så här, och där lurar jag mig in. Och du kommer ihåg på Gay Touch så fanns det ofta så här, typ så här, äldre bögar som jag då, jag har ingen, nu i efterhand tänker jag så här, kanske var de min ålder eller var de kanske så här 50 någonting så här, som hade the audacity att inte liksom klä sig för sin ålder, utan hade så här, hade samma tajta tröja som jag hade då när jag var 17 och hade kanske lite kort tröja, alltså, och även sexualiserade sin då äldre kropp som jag då tyckte var jätteprovocerande som 17-åring. Bara jävla gubbsläm. Alltså det hade ju inget, man har inget djup. Men jag hade ingen liksom så här typ tanke på vem han var.
Du bara
så när bögmode så har jag haft så här ont i magen att bli sedd på det sättet. Så jag vet att när jag klär mig så blir det en parameter. Nu är jag 40. Jag bara, hur blir jag sedd i de här kläderna? Alltså det är någonting jag tar med mig. Så
men gillar man ändå inte folk som klär sig för sin ålder? Alltså för sin liksom...
Alltså både jag och nej. Jag tycker det är kul när folk klär sig så. Alltså typ jag älskar att se äldre, speciellt kvinnor när de är så här lite coola och kreativa och så skiter
okej,
i.
Okej, du har rätt. Jag håller,
det är
jag
jättemysigt. Varför ska de klä sig
men
som
håller med.
Känning om de är
man gillar ju så här snygga, gråhåriga män som har lite cool ungdomsstil också.
Jag tycker verkligen, mycket av det jag sa nu var ju precis lika fördomsfullt.
Men du måste vara
självsäkert. Mycket av det jag sa nu är precis lika fördomsfullt som ordet bögmode. Men i grund och botten så tycker jag ju att det bästa är att man klär sig på ett sätt som känns bekvämt för en själv, som utstrålar att man är liksom bara nice med det man har på sig. Och så fan, ha på dig vad du vill.
Men jag vet inte hur ni är, men det finns ju ett skav emellan hur jag ibland, hur jag skulle vilja klä mig, typ så här, som är kanske i linje med min personlighet på ett sätt. Så här. Men, och sen även typ att vara liggbar.
Men du är lite Gudrun Schedén ändå över dig.
Jag orkar inte. I din inredning har jag det.
Man är Anna Holmblad.
Ja, just det.
Nej,
jag
tycker att du försöker ge skenet av att du inte bryr dig, men du bryr dig ju det visst. Du har på dig dina så här lumberjack och på dig dina så här, ja men typ, vad heter det?
Jag är mer fashionabel än man tror, men jag klär ner mig för att jag vågar inte kanske, jag vågar inte ta ut svängarna för jag tänker att så här, jag vill inte vara den... Förlåt, en skrikig bög. Jag vet inte, en skrikig bög i en skrikig outfit.
Men du har ju en ganska skrikig insta. Du är en instagirl. Så du kan ju bara skrika på hur mycket
du har ju aldrig några kläder.
Nej. Ja, det är ju sant. Du har ju inte på dig så mycket kläder.
Så vad är det då, om vi avslutar den här, vad är det för, vad utmärker sig det bögmode från straighta? Det är kanske ingenting. Straight och bögmode,
alltså, det
går
finns
ihop.
Stereotyper, men egentligen så är de liksom, jag menar, om man kollar på metrosexuella så finns det ju precis samma typer där också. Så att det är, jag tror nu för tiden är det inte så mycket som utmärker sig.
Ja, så många heteros som ja, klär sig
verkligen
bögigt om man...
Ja, så dåligt mode är dåligt mode typ, och bra...
Ja.
Och typ kläder hur fan du vill.
Men det är kul idag tycker jag faktiskt med modet att idag kan man ju ha liksom vilken stil som helst och ändå faktiskt... vara inne. Ja. Så var det ju inte förut. Idag så kan man ju komma undan med att typ...
Det är faktiskt någonting, jag har inte tänkt så mycket på det, men det är fan mer accepterat idag att bara ha sin egen lilla stil och att det inte behöver vara så himla... Jag följer
fast ändå ser ut som andra för att alla ser ändå ut som varandra. Liksom,
ja, jag vet inte. Och sen så bor vi i en stad som, som faktiskt är väldigt modemedveten. Även nu när man liksom inte är det så är vi det. Stockholm är ju extremt fashionabel om man jämför med andra städer.
Inte i Årsta.
Gud vad sköna foppatofflor, det här är dina Camilo.
Älskar du liksom när du drog skämtet
lossades
med dina små fötter.
Ja, jag ledde mig in, märkte du? Det var lite, jag kanske borde Robin söka också en musikalutbildning.
Ja. Sluta gnugga på mina marmekogolv. Mm. Vill ni gör oss en tjänst och går ni in på Spotify eller var ni nu lyssnar på våra podcast och lämnar en liten recension. Det vore toppen. När ni gör det, då innebär det att vi hamnar upp, högre upp i algoritmerna och folk kommer kunna hitta till oss mycket lättare. Och dela, om ni gillar det ni lyssnar på, så dela också det i sociala medier så blir vi super, super glada. Och tagga oss, @bogoministeriet heter överallt. Vad heter du på sociala medier, Micke?
Jag heter @MikaelLandby.
Och du, Camilo?
@CocoLicious.
Och jag heter @Olsson Robin och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.